Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hallå, hallå. Välkomna till Elbilsveckan med mig, Kristoffer Gullin, och Peter Esse. Hallå Peter, hur är läget?
Mycket bra, tack.
Men vi har ju en gäst i studion, och det är inte vem som helst, utan det här är mannen, myten, legenden, Haris Jaffish.
Oj, vilken presentation. Stort tack Kristoffer, kul att få vara med. Ännu ett avsnitt på Elbilsveckan, det är jättekul.
Ja, det är superroligt att ha dig här. Som ni kan gissa så ska vi prata lite laddning här. Vi ska prata om laddhyfs. Det har hänt saker, har jag hört rykten om. Vi ska också prata om att det här med bakljusen som vi teasade förra veckan men som sen inte blev av på grund av tidsbrist. Där har vi saker att säga. Polestar har säkrat nya finanser. Seeker 001 har uppdaterats. Bör man köpa en eller bör man vänta? Eller hur fungerar det där nu?
Kan man köpa en?
Ja, kan man köpa en? Det är väl det som är frågan. Renault 5. Nu börjar de billiga elbilarna komma. Ja. Ser vi fram emot. Och sen så har jag fått ett mejl.
Oj då.
Har vi mer på agendan?
Ja, vi ska väl höra lite hur Haris vecka har varit också. För den har ju inte, som jag förstått det, varit helt friktionsfri när det kommer till myndighet och så.
Nej, men där finns ju saker att göra i samband med den här nya stationen som vi håller på och etablerar. Där är ju, det finns ju många som ska tycka till och säga vad de tycker. Så att, nej, men det kan vi ta lite grann om också.
Vad spännande. Alla ska ha en åsikt och det kan ju i och för sig vara klokt ibland, kanske. Men ja, Kristoffer Gullin, har du fått ett läsarmail bara till dig?
Ja, bara till mig. Det är Stefan som har mailat till mig. Och han har frågat varför jag har beställt två bilar. Och det är ju en rimlig fråga. För i förra avsnittet så berättade jag att jag förhoppningsvis skulle få hämta ut min EX30 på torsdagen. Vilket jag också fick, så den står i garaget här nu. Nummer 3 i Uppsala, nummer 1 om man räknar gula bilar. Men jag berättade också att jag hade ju en Polestar 4 på beställning. Och det här blev han lite fundersam över liksom, hur det där går till eller vad tanken är. Och det är ju så att EX30 är ju en bil jag beställde eftersom jag trodde att det skulle generera massa trafik på YouTube sen om man hade en sån tidigt och också tillgång till en. Eftersom jag tänkte att i Sverige så borde en EX30 ha ett stort intresse. Baserat på de tidigare videos jag har gjort om Volvo EX30 och den videon jag släppte igår så är det helt korrekt. De videorna har gått mycket, mycket bättre än alla andra videos. Så att det finns ett Volvo-intresse i Sverige finns det ingen tvekan om saken om. Däremot har jag inga planer på att behålla Volvo EX30 särskilt länge för att interiören tilltalar inte mig. Exteriören är jättefin men interiören är för sparsmakad för min smak och jag är beredd att lägga mer pengar på att få någonting som passar mig bättre och därför så hade jag funderat på Polestar 4. Jag har ju möjlighet att säga upp den här Volvon med 3 månaders uppställningstid så att, och det är det som är tanken. Så att det är därför jag har 2 bilar på beställning. Eller ja, jag har en bil på beställning nu då. En är levererad.
Jag såg en Seeker 001 på vägen här om dagen när jag körde ner från Stockholm. den gör sig otroligt bra på vägen, kan jag säga. Och det kändes som att Polestar 4 kommer göra sig minst lika bra. Så det är nog ingen skam att behålla den där beställningen, Gullin. Det verkar bli en mycket trevlig bil. Det som jag allt mer inser är ju att Polestar 4 är ju en klassisk svensk kombibil, om de bara vågar göra det.
Ja, och, ja jag vet inte. Jag har ju gått och drömt hos BMW-handlaren här nu. Både på i4 och nya iX2, den ser ju brutal ut. Okay. Det är svåra beslut som behöver tas
här. Det slutar inte här med att du skulle välja mellan två bilar. Nu är plötsligt 4 bilar.
Det är alltid 5-6 bilar att välja mellan.
Som helt olika också, de har ju inget... Vem har det att göra? iX2, vad är det för klass?
Coupé-SUV, mindre coupé-SUV.
Som en mini liksom?
Nej, alltså Volvo C40 typ.
Ja, så. Större mini.
Det, jag såg någon video på YouTube som kallade en 200, eller en sämre och dyrare Skoda Enyaq Coupé RS.
Oj då, oj.
Jag tycker det är kul att se att vi har folk med köpkraft ut i marknaden. Så det är en låg till dig,
Kristoffer. det blev ingen lågkonjunktur tack vare Kristoffer Gullins bilinköp. Nej, men jag bidrar ju min tid här med min Audis. Det går ju rykte på stan att jag läste i någon Audi-grupp här om någon norsk journalist som sa att han skulle åka ner på ett event snart och kolla på den. Tveksamt om man får säga sådana saker. Om man har skrivit på de papperna. Vad vet jag? Jag vet ingenting. Men vad jag vet är att det är snart dags att ta beslut i den här Audi-frågan. Jag har ju det lättare dig än dig för att jag är ju inom samma varumärke. De har ju bara 3 bilar.
Ja, att vara märkeskär sådär, det har ju sina fördelar, helt klart.
Ja.
Jag har ju som sagt alltid varit mycket Volvo, men ja, jag tycker inte att de har levererat. Det var ju därför jag köpte Mustangen från första början, för att jag inte tyckte att XC40 levererade. Nu är jag tillbaka och känner och letar fortfarande andra bilar, så att det säger väl något.
Det är intressant med Volvo att de har iX40 då. Jag har ju precis recenserat vad som då står XC40 på bakluckan. Men detta är precis mitt i då namnbytet. Så jag hade lite svårt att hålla mig till vad jag sa. Till slut så bytte jag bara till 40-serien. Man har ju en gammal fossillek med allt vad det innebär med kvadrattunnel. Som bara är där och upptar en hel plats där bak. Och ett system som ju är så antikt som det bara är. Samtidigt är den bilen som har bäst förardisplay, sådana saker som jag uppskattar exempelvis. Sen har de C40 som ju är sportcoupé, som de kallar det, varianten av den, som är otroligt vacker tycker jag. Det är rätt intressant. XC40 eller EX40 tycker jag är en styggelse när det kommer till design som hör hemma i den fossila världen. Kapar du av taket där bak och sätter på lite ny LED-belysning så är det helt plötsligt en av de vackraste bilarna jag tycker, eller finns. Jättekonstig logik, design. Jag vet inte om det är hur det funkar i verkligheten som är problemet eller om det är min hjärna. Det lär vi väl aldrig få reda på. Men det är ju en vattendelare. Jag tror att det finns ingen som gillar båda de designerna. Det är precis som att det är det ena eller andra. Sen har de EX30 som ju borde egentligen höra hemma i en av Volvos kinesiska systermärken där de satsar på väldigt billigt. Och sen borde Volvo istället ha tagit Seeker X-storleken. Och kanske också interiören. Och sen har vi EX90 då som snart kommer börja tillverkas. Men den här bilen som egentligen är Gullins, som jag tror också är resten av landets, nämligen EX60, den vet vi ju ingenting om ännu.
Nej, man har ju valt att fullständigt ignorera de mest populära segmenten. Mellanklasshuvuden liksom.
Eller så övar man på de mindre segmenten. Men, det var ju inte dit vi skulle, utan vi skulle ju till Renault 5 då, eller hur, Gullin?
Yes, för där pratar vi inte mellanklass-SUV längre, utan vi går ner ett par steg till under 4 meter faktiskt. 3,92 meter är nya Renault 5. Har ni någon relation till Renault 5?
Nej.
En bil som sålde som smör på 80-talet vill jag säga. Mm. Och var så här Frankrikes mest sålda bil 14 år i rad eller någonting sådär. Och det är en jätteklassisk fransk småbil. Tänker man fransk småbil så är det antagligen Renault 5 man tänker på. Och det här har ju Renault såklart tagit tillvara på nu när de uppdaterar Renault 5 elbilen här. Som de visade upp på Genève i veckan. Genève Motor Show finns fortfarande kvar av någon anledning. Det här är en liten bil som ska kosta 25 000 euro. Ha motor på 110 kW. eller 90 kilowatt eller 70 kilowatt. Då är det ju inte, det är ju inget kraftpaket vi pratar om här. Batteri på 52 kilowattimmar som ska ge en räckvidd på 400 kilometer enligt VLTP. Och sen så kommer ett litet mindre batteri strax efter med på 40 kilowattimmar som ska ge 300 kilometer enligt VLTP. Och det här kan väl vara ganska rymligt.
Det är väl jätterymligt med någonting som en hybrid mellan mopedbil och vanlig bil. Just den här lagen
motor. Det är ju elak.
Just den här lagen motoreffekten och i förhållandevis i sammanhanget lite större batteri då kommer ju ge en god tillgång till distans även om vi ska köra mellan städerna.
Ja, men alltså jag pendlar Stockholm-Uppsala mycket. Det är 7 mil motorväg. Den här skulle ju egentligen vara perfekt för det.
Men har den något baksäte överhuvudtaget?
Vad ska man med ett baksäte till om man pendlar?
Nej, jag vet, men jag bara tänker för att...
Ja, det finns.
Jag kör ju Rigane nu.
Trevlig bil.
Renault Megane förkortning för. Ja. Och det vet ju du, för jag var ju tvungen att mässa dig igår med lite terapihjälp.
Ja, du ville ha lite högre laddeffekt, förstod jag. Men då får man kämpa med en sån bil, då får man liksom ligga på.
Ja. Det är gamla skolan, den ja. Bilen, det är det verkligen. Det är just det här att du behöver stanna 4 gånger mellan Stockholm och Malmö.
Men den har väl förvärmning?
Ja, fast vad hjälper det när det förvärmningen går upp i 130 kilowatt och sen faller ganska omgående sen ner till under 75 innan du ens har fått, jag vet inte, 50% laddning. Gick enormt långsamt där. Vi pratade om 40 minuters sessioner här nu igen. Det är ju ett 60 kilowattimme batteri ungefär.
Ja.
Och
ja,
det är det. Den drar, som alla bilar på motorväg, så drar den ju ändå en del. Trots att den är så liten. Eller kanske... Det har ju inte egentligen, det är till och med så att ju längre bilar det är ju bättre luft genomströmning kan du få lite sådär. Det är lite woodor där. Så att, ja, men det drar ju som en vanlig bil. Men har batteri som då i sammanhanget, jag sa just nu att runt 50 var stort för, det är nog femman, men det är lite olika bilar. Men jag kommer ju köra en liten recension i senare avsnitt. Men man är ju tillbaka till det här med att du behöver ladda lite oftare med den. Och just... också att det går rätt långsamt, att du blir stående just för att du behöver ladda upp till 90% och så för att komma vidare, för att annars behöver du stanna oftare.
Du åkte Stockholm-Malmö.
Ja. Jag lämnade ju Stockholm innerstad med 80%. Hade jag lämnat Stockholms innerstad med 100 så hade jag ju naturligtvis minskat de laddstoppen, men poängen är ju ändå att de blir ju ändå de här långa stoppen.
Nej, men tittar man i samma segment, om man tittar då, till exempel på MG4 då, som faktiskt också är billigare, så har den ju en helt annan laddkapacitet än Meganen och likvärdig batteristorlek. Jag tror att MG4 ligger på 64 ungefär,
ja, det gör
och Renault ligger på 60. Men den laddar ju nästan på halva tiden skulle jag nästan säga mot Meganen. Så det är klart att det är skillnad när man kör till Stockholm och sådär. Men tillbaka till Renault 5. Jag tror att Renault 5 kan vara den här bilen som behövs framför kanske inte målgruppen i Sverige på det sättet. Att småbilar är vi ju generellt lite försiktiga med här i Sverige. Utan nere på kontinenten där man ser att både Fiat 500e och andra småbilar har rätt så bra volymer. Så tror jag att det är den bilen som kommer kunna sälja en hel del nere på kontinenten. Renault 5. Både på grund av sitt utseende. Men också att man kanske inte kör så långa sträckor. Utan man kanske ligger och kör i en storstad. Och liksom gör ärenden och sådär. Och till ett vettigt pris. Varför inte?
Nej, men precis. Jag menar, tar vi bara Dacia Spring här. Som har sålt superbra i Europa. Den finns ju inte i Sverige. Men i Europa så har den ju sålt bra. I Europa så är inte räckvidd liksom det viktigaste som finns på en bil. Här i Sverige så ska vi ju köra våra husvagnar och vi ska köra 40 mil till ICA och det är gud vet allt.
Fast,
men nej, det gör du inte i Europa.
Det handlar ju om våra långa distanser mellan att vi är ett rätt avlångt land, handlar det ju naturligtvis om. Och att vi är ett bilburet land. Vi är också ett land där vi tar oss till nära och kära. Vi har inte de här centrala...
Men då kör man ju inte en Renault 5.
Nej, men det var ju någonstans generell recension här av svenskens bilbeteende här som jag noterade och ville korrigera lite.
Nu tror jag att ganska många har andra bilar som sagt.
Ja, det är klart att Renault 5...
Som pendlarbilar.
Renault 5 kommer och tillsammans med de andra 25 000 eurobilarna bli... framgångsrika bilar även i det här landet, det tror jag. Absolut.
Framförallt vi behöver mindre bilar, framförallt som kommer ner rejält i prisnivå. Vi ser, alltså, det finns ju ingen som kan klaga på utbudet nu längre på elbilar som är dyra, fläskiga, stora batterier, ganska energiineffektiva. Det har vi rätt gott om på marknaden.
Ja, det var lättare.
Det håller jag med om, ja. Absolut.
Ja. Ja, och den liksom, det kundsegmentet tror jag är mer eller mindre mättat idag. Vi behöver liksom öppna en ny dörr för nya, ett nytt kundsegment som kan komma in och elektrifiera. Och då är ju en Renault 5 tror jag en alldeles utmärkt bil för det.
Är det så att man skulle vilja åka ut på resa, då kan den ladda i 80 eller 100 kilowatt beroende på batteristorlek.
Ja.
11 kilowatt AC-laddning.
Ja, det ska till. Ja, det är bara att ta med stormköket här. Det är jätteviktigt att bilar recenseras och testas baserat på dess syften. Och Renault 5 är ju en citybil. Och där kommer det komma lite roliga, intressanta konkurrenter också. Och vi har redan citybilar idag. Hemtjänstbilar brukar jag kalla det. Vad är det bästa för kommunen och dess anställda? Det anledningen att jag tog upp Regannen då var att jag tycker den har litet baksäte där bak. Så det, jag sitter ju...
det är ju också en 4,2 meter lång bil, ja. Precis som EX30. Det har den.
Så verkligen det här att det försvinner där. Men det är intressanta bilar naturligtvis. I många fall så är det dock bilar som kan ersättas med just cykel och sådana saker. En bil som du däremot kan ha in cykel i, och kanske också en Renault 5, det är ju cykel 001.
Ska man vara helt ärlig så kan Renault 5 ha dragkrok på 500 kilo så du kan ha cykeln där bak. Nu fick jag det sagt också. Cykel 001 har ju uppdaterats i Kina, ska sägas. Och här har den fått ganska bra med uppdateringar. Mycket av det som man lite förväntar sig från cykel 001 kommer nu. Man har gått ifrån 400 volt, man kör med 800 volt nu. Man kör med nya batterier som ska kunna laddas 10-80% på 11,5 minut. Då är det ett LFP-batteri på 95 kWh. Den datan skulle du vilja ha, Harris?
Alltså det hade varit, det är jätteintressant. 11,5 minut, nu, alltså om det här nu liksom stämmer och fungerar och vi kan få till det här i nordisk klimat och med alla andra omständigheter som vi har pratat om många gånger i podden här, så är ju detta en game changer faktiskt.
Jag skulle ju vilja vara lite så här tråkig. Vad händer om 10 år när batteriet har laddat på 11,5 minut om och om igen?
Ja.
Det vet vi ju inte.
Nej, vi har ingen aning. Vi ser ju bara det som är... Det pressreleasen tror jag kom ut igår eller någonting sånt. Jag tror att läste det någonstans kring det.
Går för igår någonting sånt.
Ja, precis. Det är klart att tittar man bara på databladet rätt uppe, om vi bortser från det här med batterihälsa över tid och det här som självklart är viktigt, om man bortser från det och förutsätter då att Geely-gruppen har stenkoll på sånt här, vilket jag tror också, så är ju 11,5 minut en game changer, kan jag tycka.
Det håller jag helt klart med om. De har ju ett 100 kWh batteri också, ett NMC-batteri, men då får man vänta i 15 minuter istället för att ladda 10-80%.
Det finns ju ingenting med hastighet i sig, hög effekt, som i sig är skadligt för batteriet. Det är inte det som är skadan, att det bara är hög effekt, utan det är ju värmen som utvecklas. Så det är ju klart att du kan ju egentligen ladda ett batteri hur snabbt som helst inom rimliga fysiska lagars gränser. Om du bara sänkt dig i lite flytande kväve eller någonting, så lär dig hålla kylan. Det är ju viktigt.
Vi är dåligt med laddplatser med flytande kväve,
ja,
här.
Nästa steg så här.
Bygga en sån nu. Ja. Men alltså det är klart att tittar man på ett 100 kWh batteri då, så laddar vi på 11 minuter eller någonting sånt. Jag har inte suttit och räknat på det, men alltså, så kallade C-ratings då blir ju rätt höga på det här batteripaketet. Och en C-rating är ju det som i grund och botten utgör hur mycket värme som utvecklas. Alltså hur hårt pressar du in energin egentligen, och då blir det mer värme. Så skulle du göra det, och det kan ju vilket batteri, även din Megane du körde till Stockholm skulle ju kunna ladda på 11,5 minuter, men då mår ju inte batteriet jättebra efter några sådana runder. Så det är det som är intressant att se hur de har löst det här med värme och kyla, hur de tar hand om den här värmen som förmodligen då utvecklas när du laddar så här fort, och hur det påverkar batteriet på lång sikt.
Och jag tror att vi kommer kunna se tester från det från Kina rätt så snart i alla fall, när bilarna väl börjar levereras. De brukar vara snabba där borta.
Jag gillar ju om du får dra 700 kilowatt in i batteriet och sen får du dra ytterligare 700 kilowatt från dubbla laddaren till kylaggregatet. samtidigt.
Precis.
Någonting annat som är helt nytt på 001 är vehicle to vehicle upp till 60 kW. Det har vi inte sett på tidigare bilar. Varför är det någonting som vi inte har sett?
För att det är helt irrelevant att
är det
ladda
det?
Andra bilar med...
Vi har inget intresse för sånt.
Vadå? I vilket sammanhang bör du ladda andra bilar med? Det passar ju i Renault 5, det är ungefär samma effekt. Det är som du slangar bensin från en bil till en annan. Harris, hjälp mig här. I vilket sammanhang skulle vi behöva
det? Ja, alltså, det, som jag förstår det då, jag såg det också, att den kan köra åt andra hållet så att säga. DC ut 60 kW. Jag vet inte riktigt vad... Det är klart att du kan hjälpa till att ladda upp en annan bil eller om du vill flytta energi lite snabbare mot... Men jag ser inte heller något praktiskt use case för detta, i alla fall inte i dagsläget.
Jag ser Seeker 001 bli nummer ett bärgningsbil för elbilar som har slut på ström.
Ja, det är faktiskt rätt roligt det. Tänk om bärgningsbilarna kom med en utgående lina för att skicka ut DC-ström. Det hade ju
ja, men alltså,
60 kilowatt.
Faktiskt. 60, precis. 60 kilowatt, då behöver du inte stå många minuter för att kunna liksom ta dig vidare sen.
Nej.
Typ som när jag blev strandad så skulle jag behöva komma 7 kilometer till. Då behöver man inte många minuter.
Nej, så är det ju.
Någonting som jag, om man tittar på ratten, den har fått fysiska knappar istället för det här touch-spektaklet som vi har i Europa.
Vad de hittar på, moderna grejer.
Ja visst, det är helt galet. Problemet med den här bilen, det är ju att den är i Kina. Det finns kanske planer någon gång på att den kommer till Europa, men det är ingenting som man ska avbeställa sin Seeker 001 för att vänta på den här, för att vi pratar år innan den här ens dyker upp i Europa. Personligen kan jag tycka att det blir lite konstigt av Seeker Global att börja sälja den gamla versionen i Europa ungefär samtidigt som de släpper en ny och uppdaterad version i Kina.
Med samma namn också.
Med samma namn, det blir jätteförvirrande. Och jag upplever att det har varit väldigt förvirrande i Seeker 001-gruppen på Facebook här också. Jag vet inte om det här var det smartaste draget att göra.
Vi pratar folk som har läst den här nyheten om det och sen går beställen på den svenska och sen blir besviken att den inte laddar. Jag menar... Undrar vad den här plattformen, har de bytt helt underliggande arkitektur? Det är ju inte bara så att du trycker på en knapp, i alla fall inte så länge du inte är Porsche eller Audi, att bara växla mellan 400 och 800 volt på existerande plattform. Det gör man ju.
Nej, jag håller helt med.
Du har ju byggt en helt ny batteriplattform. Nej.
Nej, men kan de visa här nu att det här funkar med ett LFP-batteri då som laddas så här så pass snabbt, och att det här kan då så småningom trattas ner till övriga produkter inom Geelys produktuppföljare. Men då har de något riktigt stort på gång här. Det är det som jag tycker är egentligen den stora nyheten här.
Väldigt spännande med LFP-batterier, och jag tror att det också är där framtiden ligger. Vilket är bra, för då får vi lite mindre koboltutvinning och annat. Egentligen så att inte LFP är hägrande är väl egentligen att den teknik som kom efter. Inte, det är ju så med all teknik att det utvecklas ju. Det kommer och sen så tar det några år innan det slår igenom. Och sådär. Sen så är det ju visst, det är ju NMC-batterier. Är det nog det som gäller för prestandabilarna och sånt då? Lite mer direkt effekt ihop med lite mer direkta på torer. Men vi har alltså en elbilsutveckling där vi har batterier som får minskad densitet, och vi har motorer som går från att vara permanentmagnetsmotorer väldigt direkta till att vara asynkrona motorer. En teknik som jag gjorde en video om att den är från 1800-talet. Så att elbilsvärlden just nu moderniseras genom att backa i teknikutvecklingen, och det blir ändå bättre. Det är ändå lite häftigt.
Ja, men det som är, jag tror att det som vi upplever också det här med NMC och LFP, det är ju att många plattformar, deras livslängd är ju så pass lång, så att det här med att skifta över till LFP, även om nu kanske celler och sånt börjar prestera så som man kanske önskar, så är ju det här är ju liksom, de här plattformarna ska ju leva sin tid, och det ska liksom få in intäkter på de här plattformarna, och sen så kan man då äntligen byta. Så att det är lite släpeffekt på allt detta, men jag är också övertygad om att LFP är nog det som i alla fall det närmsta vad vi kan se är den trenden som kommer bli i de nya plattformarna, och det ser vi också på alla nya som kommer.
Vi får väl ha en liten snabb utbildning här. NMC står väl för då, jag har ju sagt fel innan på detta.
Så nu... Nickel, mangan, kobolt.
Inte magnesium som jag skrev.
Nej, mangan är det. Ja.
Och varav kobolt framförallt är ju, jag vet inte, om det är en konfliktmineral, det kan vara det. Men det är, det är en ett tuff mineral att utvinna. Och LFP, vad har vi där då?
Litium järnfosfat, va? F står för järn och F står för, precis, så litium järnfosfat batterier.
Så det är liksom järnbatterier. Och båda är ju naturligtvis litium, men det som vi ska veta om litiumbatteri, det är ju att det där är ju väldigt mycket koppar i batterier. Sen så uppenbarligen också lite, i vissa fall då lite järn och i andra fall då lite kobolt. Men själva litiumgrejen, det är en liten tunt lager du bara sprutar på. Så det är inte så att det är stora utvinningar av stenar som sen görs till batterier på det sättet. Så att batterier är ju en mycket god kraftkälla när det kommer till återvinning. Nästan allting där går att göra nya batterier om. Vi ska då också konstatera lite snabbt att Polestar, som ju är ett systerföretag då till nyss nämnda Seeker, och har ju en systerbil till nyss nämnda Seeker 001, dock inte den kinesiska Polestar 4. De har ju haft, när den presenterades, Polestar 4, på elbilsmässan där i Stockholm för en månad sedan, så var det en ganska så lite sliten ut Thomas Ingla. Det var tufft, det pratade om att Volvo ville göra sig av med bolaget, att pengarna höll på att ta slut. Och att det var ju finanschefer och andra chefer fick ju gå och sådär. Och dessutom så var det fortfarande inte klart att vad som hände med Polestar 3, kommer den någon gång eller inte. Däremot lanserades Polestar 4 på ett sätt som gjorde att Kristoffer Gullin gick och spontan bokade den i alla fall. Så här en månad senare så kan vi konstatera att Polestar 4 börjar tillverkas. Polestar 3 har börjat tillverkas. Dessutom har Polestar säkerhetsställt nästan 1 miljard amerikanska dollar i lån över 3 år. Det är 950 miljoner dollar man har då. Så att, och dessutom så har Geely ta över faderskapet eller föräldraskapet av detta bolag från Volvo. Och det är nog mycket klokt. Polestar mår nog bäst av att kunna ta tillvara Volvos teknik och Volvo ta tillvara lite Polestars teknik, men att de inte har det här konstiga beroendeförhållandet. Det är ju inte bara det ekonomiska beroendeförhållandet, utan det är också att Volvo-människor är ju de som har byggt upp Polestar. Och exempelvis så är ju Håkan Samuelsson ordförande i styrelsen, va?
Japp.
Japp. Och Thomas Ingla var ju den som, det var så kul för att Polestar 1 baseras ju på Volvos QP-koncept som var grund, som lade grunden för Volvo egentligen S90 sen då, fast den längre. Men faktiskt då Polestar 1 kom ju också baserat på den. Man märker, det var betydligt yngre Thomas Ingla som visade upp den här konceptet då, för jag klippte in den i min video som jag gjorde om just detta äventyr. Sådär. Så att det är ju, Polestar är ju verkligen Volvo-människor, och alla man pratar om, jag kom in på Polestar, nej men jag kom från Volvo. Ja. Ja, vad bra. Så det är ett bolag som ligger väldigt nära varandra, och det känns som att båda de bolagen kommer att må bäst när de är finansiellt delade. Och Volvo äger då fortfarande 18%, eller kommer att äga fortfarande 18% av Polestar framöver.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Igår när jag åkte hem från Stockholm i mörkret så kom jag ifatt en bil som hade helt släckta lysen på E4. Det är ju fruktansvärt.
Shit.
Varför åker man runt så?
Ja, är det mörkt så var det nog för att den hade stängt av dem helt och hållet, va? Hur mörkt var det?
Ja, det är ju skymning där, det är gränsfall när det är svårt att veta.
Ja, var det en Toyota eller?
Nej, det var faktiskt inte det. Men,
jag har, efter jag gjorde ett inslag om det här med ledljus och så, och det påverkar fram och bak i bilar, så har jag tyckt det varit lite kul att stå i, bara att skymma lite och se vilka bilar som tänder upp bakljusen och vilka som inte har gjort det i när det börjar bli lite mörkt. Och när det är knallmörkt och så ska ju alla bilar vara upplysta naturligtvis bak. Men det här med att våra bilar helt plötsligt slutade lysa bakåt, det är ju en intressant företeelse som så vanligt inom bilbranschen kan hänvisas till EU-regler. Fram till 2011 så hade vi lag i Sverige att lamporna ska minsann lysa fram och bak. Så var det bara dygnet runt. Sen så kom det lite, generellt sett så har det handlat om att spara på ström. Helt enkelt. Det kom lite nya EU-regler som sa då att det var egentligen två omgångar. En som kompenserade för en lite för liberal lag. Men senaste nu handlar det helt enkelt om att vi måste då automatiskt tända upp våra lampor när det blir mörkt. Men på dagtid så behöver inte då baklamporna lysa. Helst inte faktiskt. För på den tiden då hade vi ju andra saker än LED då. Och då skulle vi sparas energi. Och helt enkelt så var det onödigt att lysa upp baken. Sen så finns det lite teori också då. Det här har diskuterats om att bilarna skulle bli mer osäkra om de var släckta där bak. För då skulle det då vara svårt att se skillnad på bromsljus och de vanliga ljusen. Vilket är ju en icke-fråga och bara en rent teoretisk grej. För så är det ju naturligtvis inte. De flesta tror att ens bakljus är upplysta på bilarna när vi är ute och kör. Men det är de då inte om det inte är mörkt och vi har det på auto. Jag tror de flesta bilarna har det på auto. Däremot så finns det ju i och med nya LED-historien och sådär så har vi ju, vi ska säga positionsljus. Rätta mig om jag har fel här nu, Harris, du kommer från bilbranschen. Vi kan ju ha positionsljus tända av ren design. Våra sådana här LED-lister där bak och sånt. Eller på sidor och sånt. För att det tycker folk är snyggt. Eller för att biltillverkaren tycker är snyggt. Men det där är ju en annan sak. Positionsljusen är ju de sakerna som är design på bilen. Som vi tidigare aldrig riktigt förhåller oss till. För när jag växte upp då var det halvljus och helljus helt enkelt. Och dimljuset kunde vi ha igång om vi inte hade halvljus igång. När det var dimma och så uppenbarligen. Medans det fortfarande idag är så här att dimljus är ingen riktigt som vet när de, varför de finns. För att de använder vi nästan aldrig. Dimma är ju inte så ofta. Och det finns de som drar igång dimljusen längst ner för de tycker det ser lite snyggt ut ihop med halvljuset då. Men det får man icke göra.
Nej, det är olagligt. Men där är det så att det som är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt, om du har den här inställningen på auto och det kanske inte är någon nederbörd och du har liksom inte vindrutor i tång, för att då är det ju många bilar som brukar sätta igång bakljusen även om du har fullt ljus ute så att säga. Men regnar det så brukar det ändå bilens system sätta igång bakljusen. Men däremot, är det kraftig dimma så kan det ju vara så att vi har bra dagsljus ute och vi har fortfarande släckt bakljus när vi har kraftig dimma. Och där är det lagkrav att vi måste ha dimljus på, eller alla bilar utrustade med dimljus bak. Däremot dimljus fram är ju absolut inget lagkrav och egentligen är någonting som jag tycker ser mig försvinna helt och hållet. Dimljus fram är inget som finns kvar egentligen.
Jag har ju inte det på min Tesla. Det är ju den standardmodellen. Har ju inte det längst ner. Den har bara två plast.
Ja, precis. Men däremot måste du ha dimljus bak. Det kan du sätta igång.
Men det är ju aldrig, jag har aldrig sett. Jo, en gång har jag sett någon som har satt igång dimljus bak. Det är ju den som bara lyser på, ska vi kalla det, passagerarsidan bak oftast.
Det som oftast också händer då när du sätter igång dimljus bak, säg att du har autoläget och det är normalt släckt, sätter igång dimljus bak här, men då tänder du upp halvljusläget då på bak så att säga, och då har du en förstärkt yta bak där du har en bättre synlighet bakåt, framförallt när det är kraftig dimma.
Det jag kan uppleva att åtminstone här uppe i Stockholm-Uppsala-området, att det här med dimljus, det används lite för ofta kanske. Det lyser ju ganska starkt det där dimljuset och det kanske inte är jätteuppskattat om det faktiskt inte är dimma och man åker runt med det där.
Nej, då får man inte ha det igång.
Bak. Har du, för jag har aldrig sett det bak alltså.
Nej, alltså bak. Jag pratar om bak.
Jag pratar bak.
Det ser man till och från när man åker hem här.
Varför?
Ja, det är en bra fråga. För att det har regnat lite eller någonting. Det kan ju vara olika. Eftersom det här är någonting som människan själv behöver bedöma så finns det ju alltid olika gränsvärden på det där. Ja,
tanken som jag läste det, snacka om att man har glömt exakt vad som står i körkortsboken här nu. Men så som när jag gjorde lite research här nu, så dimljuset ska du ju jobba med aktivt. Det vill säga, du har det igång för att du inte ska få en upphinnande olycka då när det är dimmigt. Men om bilen bakom kommer tillräckligt nära, då kommer ju dimljuset blända en. Och därför ska du stänga av det ju där och då.
Precis.
Så det ska man ju jobba med manuellt. Jag tycker det är extremt problematiskt att bakljusen inte lyser när det är... Alltså dagtid är det lite skitsamma, men när det blir lite mörkt, då kan vi prata om det här novembervädret. Ni vet, när vi inte har sett solen på en månad. Och det är egentligen sol någonstans bakom molnen, men det är ganska så... Det här när våra kameror, Gullin, börjar få problem med ljuset när vi filmar och vi måste höja ISO:n så det blir lite brusigt. Där så är det många bilar som inte tänder sig. Teslorna tänder sig inte för allt för lätt. Däremot har jag noterat att Volvo-bilar tenderar till att lysa. Är det något positionsljus bak? Det lyser på ett så svagt sätt så ibland undrar man om det är några solstrålar som reflekterar som gör det, att det lyser upp. Men jag upplever att det är någonting där bak på de här, vad kallar vi det, boomeranghockeypucken eller vad det är vi har designat på Volvo. Oerhört intressant i alla fall att det är så. Och vi bör veta att har vi på auto så lyser det inte upp förrän det blir skymmet. Och jag tror att de flesta inte vet om det helt enkelt, tyvärr. Sen har vi ju framåt som vi måste också prata om lite om. Det här med automatiska adaptiva ljus. Det fungerar inte i praktiken på motorväg.
Nej, det är helt korrekt.
Det är inte ens lönt att använda det. Och här måste jag faktiskt ge Volvo XC40 då, eller EX40 en liten eloge. Jag hade inte insett det. Snacka om det. Jag har jobbat i Volvo med Volvo-bilar nästan hela min uppväxt här. Jag har åkt Volvo. Ägt Volvo, jobbat på Sunfleet, nu vid Volvo On Demand. Jag har aldrig insett det, att det adaptiva ljuset på Volvo-bilar, det är ju adaptivt på motorväg men inte dynamiskt. Det är bara på landsväg som det är dynamiskt. Det har jag helt missat. Jag har alltid trott att det har varit ett fel på bilen. Varje gång jag kört en Volvo-bil, jag har tänkt sådär, men varför dansar inte ljuset på motorväg? Alltså med dynamiskt så menar jag att det kan lysa upp sidan samtidigt som den släcker ner mötande trafik. Och adaptivt menar jag att den tänds och släcks då. Och jag har alltid upplevt det så konstigt att Volvo, det är såhär, det är något fel på bilfan igen här nu, det är dynamiskt på motorväg. Och sen så har jag börjat göra någonting, jag har tagit en ny jag liksom utvecklat mig själv i mitt sätt att recensera bilar. Så varje gång nu när jag funderar över någonting så gissar jag inte istället utan jag läser manualen, va. Och mycket riktigt så står det ju där. Vid höga hastighet eller motorväg så byts det från dynamiskt till adaptivt ljus på Volvo. Och så tänkte jag, det var ju jätte-B. Lilla skitbilen här, XC40, gamla fossilbilen. Och sen slog det mig bara, nej men det är ju precis så det ska vara ju.
Ja, alltså det här med att adaptiva ljus bländar framförallt om motvägen. Det är brett mellan körfälten. Det här problemet, om man refererar till min tidigare bakgrund där jag har liksom, där Mercedes var väldigt tidigt ute med adaptiva lysen, ja, redan någonstans 2008-10 någonting när liksom Zeno började bli adaptiv och sen fick man då ljusa automatik och sånt på det, så tycker jag att det har liksom, jag håller med om att det har fungerat dåligt, men jag kan nog säga att det sista här, alltså 2022-2023 framåt, när man fick det här som heter Digital Light, så har det blivit mycket, mycket bättre. Så det sista jag hade min erfarenhet från Mercedes, det sista när jag åkte med Digital Light, är att faktiskt man har löst de flesta problem som egentligen har hållit i nästan ett decennium, får jag säga. Det här med att man
bländar. Och då menar du med digitalt ljus, då menar du att det har gått ifrån typ spikar som skjuts upp framför helljuset som skärmar av till att det är pixlar som tänds och släcks?
Ja, exakt. Nej, men precis. Och det har ju Mercedes, alltså pixel, alltså ett pixelbaserat framljus har ju Mercedes till exempel och även andra haft ganska så länge. Men problematiken där har ju varit regleringen i det. Alltså har man tillräckligt brett emellan körfälten så har kameran fram haft svårt att uppfatta vilka pixlar som ska vara tända, vilka som ska vara släckta. Ja. Och därmed riskerat att blända. Det tycker jag har varit ett problem som har hängt i länge. Men jag ser med att det börjar komma lösningar på det nu.
Det som är framförallt problemet är ju att när det är backar så ser ju inte ofta... Det kan komma så att lastbilschauffören har sitter så högt upp, men deras lampor sitter ju längre ner. Och sen så ser inte min bil lastbilschaufförens lampor. Men han eller hon ser ju våra lampor rätt rejält. Och där måste vi blända av manuellt. För att om inte vår bil ser det andras lampor mer än typ kanske de som sitter längst upp. Men de är inte så, då kommer ju den blända av för sent. Och sen är det ju också det här när vi kör på vägar så ska ju... Om man kommer till sådana krök, du ser ju... Meningen är att du ska blända av innan du möts. För annars blir det här att du får den här lilla bländningen någon sekund. Däremot så funkar det otroligt bra på motorväg. Jag hade ett sånt moment där jag... Ni vet där man ser ljuset i tunneln. Och i detta fallet bokstavligt talat då. För jag körde på motorvägen här nu i min lilla Regan. Och så hade jag en långtradare bakom mig. Så vi körde i 70 där lagom. Hade det gött. Det är ju den här ständiga motorvägsbygget mellan... I Ljungby där. Det är väl sista motorvägen i södra Sverige som inte är motorväg, va, tror jag. Så. Och så möter vi då en annan lastbil. Och så börjar det bli lite väl tajt då. Med att det är dags för den lastbilen att blända av. Men det gjorde inte då vederbörande. Vilket kan vara lätt att glömma ibland. Även för lastbilschaufförer. Så någonstans där när jag gör mig redo för att köra en liten blink då. Så drar ju lastbilschauffören bakom igång hela julgransbelysningen. Den kan ju lysa upp en hel fotbollsplan när du vet när de har sina extra ljus. Så då, och där mitt emellan är jag då. Så jag har han eller hons helljus precis bakom mig. Och sen så den andra då under några sekunder då innan de båda bländade av. Och då vet man att man lever, kan man säga. Då
så är du trodde du satt i en tidsmaskin där för stunden?
Det var verkligen ljus där. De kan få igång sina elljus när de vill dem. Det roliga var sen att de båda han typ blinka på varandra två gånger med sån här kort hej, vad trevligt, vi gjorde ett misstag, vi alla vänner, sådär. Du vet, så de har ju sina ljussignaler, de här lastbilschaufförerna, på ett sätt som de kan prata med varandra på olika sätt. Men i alla fall så där ligger landet. Mitt lilla tips här till alla är att faktiskt lära känna bilen. Veta när bakljusen lyser. För jag tror många kör bil idag utan att aldrig någonsin röra det här ljusreglaget. Och vi ska också rekommendera att om ni kör på motorväg så se till att ta ansvar för helljuset. Det är ju inte många minuter under motorvägskörning mellan Stockholm och Malmö som vi faktiskt har helljus. Det är inte ens mitt i natten, för det är ju trafik ofta och mycket. Haris Djavic, du äger ju en elmack.
Ja.
Snart två.
Ja, förhoppningsvis. Absolut. Ja.
Mm. Ja, ska vi börja med den här utmaningen att...
Ja,
Det verkar alltid vara utmaningar.
Det är ju så här att jag har ju lyssnat mycket på Kristoffer här. Och Kristoffer har ju önskat skärmtak på flera laddplatser så att man får skydd av väder. Och sånt. Men tänkte jag, men okej, då får vi se här om vi kan etablera station 2 här. Och så får vi försöka integrera ett skärmtak så att folk när de står där och ska kanske betala eller... Ja, här var ju grejer, eller man står med familjen och barn och allting sånt, så kanske inte man behöver ha allt regn i ansiktet och det piskar och sådär. Så att, då är ju liksom planen att uppföra ett skärmtak kring på den här nästkommande etableringen. Som vi hoppas blir klar här under 24. Men till saken hör att det är ju, man glömmer bort att ska man bygga tak och grejer och det i anslutning till riksvägar och andra liksom så finns det säkerhetszoner, det finns massa saker. Så att det är saker och ting som man ibland underskattar vill jag egentligen bara när man ska bygga. Så att jag tror att det kan vara en stor del till att man faktiskt bygger många laddplatser utan tak och andra saker som gör att myndigheter då har synpunkter på detta. Nu hoppas vi att vi får igenom det ändå, men det har man fått se att det är inte lika enkelt som att smälla upp en laddplats utan några liksom, tak.
Är det en avsevärt dyrare kostnad att smälla upp med tak?
Ja, det är det. Det är dyrare. Sen givetvis så kan man göra skärmtak på olika sätt, hur man liksom vill utforma det och hur det ska vara. Så att, men visst är det dyrt, och jag tror att det är också en självklar anledning till varför vi ser de flesta laddplatserna är utan tak. Men min filosofi, om man backar lite grann, så är min tanke kring det här att men vi har ju haft tak på bensinstation i princip i alla år, och folk tycker att det är självklart de här 5 minuterna man står och tankar bensin eller diesel. Ja, men då blir man inte blöt i alla fall. Så varför ska vi liksom, kan vi göra detta på något sätt även när vi laddar bilen, så är jag ju liksom, tycker jag att det här känns ju som rätt väg framåt.
Kan det vara så att det är dyrare med att sätta upp en ny bensinstation, så att takkostnaden blir inte lika stor där liksom procentuellt sett i hela projektet? För där är det ju bra mycket mer miljökrav när du ska gräva ner olja i backen.
Ja, nu är det ju inte så många bensin- och dieselstationer som etableras idag. Men jag skulle nog säga att det beror på lite hur stor laddplats du ska bygga. En stor laddplats är inte särskilt billig heller att uppföra. Men det har ju egentligen varit, jag tror att dels så är det här av praktiska skäl att bensinstationer och dieselstationer har alltid historiskt haft tak. Men det är också ett skylt- och reklamvärde i det, så att säga. Men alltså, du kan... Du syns, så att säga, och är du ut med vägen, men då syns ditt tak och du liksom blir en slags inropare till dina kunder och tankar bensin här genom det här skärmtaket. Det är lite så jag tror också att det har varit, att det är en liten reklampelare.
Jag har fått för mig att det är krav på tak.
Det kanske till och med är krav. Ja, det är mer än jag vet, men det kanske är krav på att det ska vara tak.
Men det var någon som hade en teori också om att det måste skyddas mot blixtinslag och sådana saker när du står det är osannolikt kanske dock, men framförallt så är det ju en marknadsföringsgrej. Det är stora och långa pelare, kan man ju säga.
Ja, men den kan vi kan spara lite på den, för att det här kan jag faktiskt kolla upp. Jag har ju byggt lite spår, så att jag är ju på ett bolag som heter Vänström, och där har vi ju stor erfarenhet att bygga bensin- och dieselstationer genom åren. Men där är jag ju ganska tunn, så att säga, men det kan jag kolla upp och komma tillbaka.
Det blir återrapport på det.
Ja, kan vi kolla.
Där fick också Vänström en shoutout.
Ja.
Det är väl lika bra att spill the beans, så att säga.
Vad gör vi?
Ja, framförallt, vad gör du?
Vad gör jag? Ja, men vi har ju en avdelning på Vänström som kallar e-mobility. Vår core business på Vänström är flytande bränslen. Men vi har också en avdelning på e-mobility. Det är där jag jobbar, så att säga. Och det som vi fokuserar på är ju mycket tung trafik. Alltså lastbilar och bussar, där vi bygger depåer och den typen av etableringar. Men även personbil, men det stora är ju för tung trafik. På e-mobility. Så mycket buss och mycket lastbil. Så vi bygger infrastruktur, dimensionerar laddplatser, ser till så att det fungerar och inte minst då tar hand om laddparken i ett efterlevnads, alltså service support och hela livscykeln, så att säga.
Du jobbar med att etablera en typ av laddplatser dagtid, kan man ju säga då, fast då för kommersiella fordon och eget då, bilarna ska laddas. Du har en egen elmack, snart två, Det enda som fattas av din fritid nu är att du sitter och spelar så här Euro Elmax Simulator på fritid.
Ja, men där är vi inte än. Men vem vet, vi kanske kommer dit, Peter.
Ja, det kan komma så här. Ja. Oh, nu är det många Audi e-tron här, för att referera till första gången var med i podden nedrans. Nu måste vi sänka effekten här så vi inte får effekttaxan och det blir game over och sånt. Det hade varit någonting att sitta och spela elmaxägare. Och vad ska vi ha för den här beläggningen här är lite dålig. Ska vi införa tidsvarierande kostar då? Och då får man en algoritm som heter Kristoffer Gullin här som sänker betyget också för kundnöjdheten och sånt.
Ja, precis.
Jag kan ju se det spelet framför mig.
Ja, hur skulle man hantera det om två laddpersoner bråkar med varandra då?
Ja, exakt.
Är det något som man behöver ta hand om?
Ja, men jag tycker vi kan backa bandet och det här. Vi har ju liksom sett det många gånger att folk blir gärna lite osams på en laddplats. Och det hände faktiskt min fru här om veckan där hon kom fram till elmacken i Islaved och där var det i princip tomt. Det var en bil som stod laddad på nummer ett. Hon ställde sig och varnade på nummer två. Då är det så här att på elmacken så har vi ju vi har ju dubbelsatelliter som det heter. Det vill säga att vi har en stolpe så där du har två uttag. Och första minuten hände inte så mycket. Sen så efter någon minut så knackade det på rutan och då började det ordväxlas då om att effekten delas på den här satelliten och då skulle minsann min fru flytta på sig till en annan så att hon kunde få mer effekt. Och det blev lite ordväxling, det blev lite halvt hotfullt så till slut flyttade sig min fru till en annan. Men det händer ju ingenting med hastigheten på någon av bilarna. Så det är ju så ett Kempower-system fungerar. Att det är dynamiskt mellan alla oavsett var du står. Sen finns det ju en poäng i det att det finns ju många andra laddstolpar som delar. Så liksom sitter du på samma enhet så splittar du automatiskt. Men så är det inte i det här fallet. Och det kan ju inte alla veta såklart. Men min poäng här är att jag tycker att vi har en attityd ibland på laddplatser runt om i landet som kanske är lite onödig och lite tråkig faktiskt. Om man backar tillbaka till de här riktigt tidiga elbilsnördarna kring 2017, 2018, 2019, då var man nästan polare med alla som laddade bil när du kom till en laddplats. Men det tycker jag har ändrats, utan nu är det nästan lite halvt hotfullt emellanåt, särskilt om det är hög beläggning och folk tycker det går för långsamt och man skyller på laddare, man skyller på bilen, någon står för nära. Lite tråkig attityd, så det här vill jag gärna lyfta, att man kanske kan tänka på det när man laddar sin bil ut i det offentliga.
Jag tror att det är ett tecken på att elbilarna börjar bli allt vanligare. Det är inte bara entusiaster som har elbilar längre.
Nej, precis. Men varför ska det vara? Om vi liksom får elbilen bli mer mainstream, vi kan väl fortfarande ha en god stämning på våra laddplatser, kan jag tycka.
Du är för god för den här, ja, för den här världen.
Det håller jag med om. Jag tror att förståelsen för elbilar och det här med snabbladdning fortfarande är ganska lågt och frustration föder ilska, så att säga.
Mm. Osäkerhet är det ju.
Osäkerhet är kanske bättre ord. Föder frustration.
Och det är också spännande för att i det här fallet så råkar jag veta att det var en Hyundai Kona, va?
Det var en Hyundai Kona, helt rätt. Ja. Som kämpade med hastigheten och den. Först så kom den in på, när den kom in så var den kall, så 40 och sen så 45. Och sen 50 kilowatt och sen 55 då äntligen och sen så.
Det är så bra för att jag var faktiskt här nu och gjorde ett inslag om Nima Energy som vi har satt upp stora Alpitronics-laddare då som ju delar effekten här i Stockholms innerstad. Det är sjuka projekt hur de har fått börja täcka Stockholm med sådana feteladdare med megawatt-effekt in och sånt. Och då bara fick du fråga, ja, varför använder ni inte delade laddare då, typ Kempower och sådär? Nej, men de var ju diplomatiska och var ju nöjda med sin lösning och sådär. Men mycket riktigt så är det ju också så här, när du har 350 kilowatts Alpitronics-laddare som delar effekt, är det oftast inte effektdelningen som är problemet där ner till 150 kilowatt, särskilt inte om du kommer in med en Hyundai Kona. Så att scenariet som den här otrevliga personen, eller osäkra personen kanske, handlar om. Vederbörande var lite äldre också, va?
Ja, absolut. 60-årsåldern. Ja. Ja. Mm.
Men då var väl läst just research och varit stressad över detta och så. Sen är det ju, jag hade mitt inte sånt moment, för det är ju sällan någon går på mig då. Det är lite, oj vad jag kommer generalisera nu, men jag hade en, när jag jobbade inom retail så hade jag personalansvar inom Apple-världen, och det var någonting med lite äldre kvinnor som kunde vara ganska aggressiva mot min personal som var yngre kvinnor, eller till och med tjejer då i studentåldern. Sen så då till slut, där det inte funkar riktigt då, så blev jag nedkallad, och då var de så, och jag sa exakt samma sak då. Då var det så himla lena de här rösterna. Så det kan finnas någon sån här korrelation däremellan, och att jag aldrig har varit med om att någon går på mig. Men det är aldrig någon som går på mig. De kanske knyter näven och är arga och på mig eller någonting. Men det är aldrig någon som så här otrevlig på mig. Snackar de skit om mig istället, sitter i bilen och surar. Men jag hade ett moment när jag insåg att okej, nu så har bilarna kommit till gemene man i detta fallet. Och att vi har en helt ny framtid framför oss. Jag var på Gotland för några år sedan, och då hade alltså Volkswagen lyckats prångla ut ID4, och även Skoda Enyaq hade då börjat komma. Detta måste vara 3 år sedan, va? Kan det vara något sånt?
Ja, det stämmer, det låter rimligt.
Ja,
ja.
Och Gotland hade ju, de hade ju bara enstaka laddare. De hade ju någon 50 kW i mitten av ön, någon 50 kW i norr om ön. Och sen så hade de en på 50 kW på flygplatsen och en på vid McDonald's där, recharge på ute vid Coop där i Visby. Och sen så hade de en gratis laddare på Lidl. Och det som var intressant var att vi hängde då i Hemse, tror jag det heter, och mitten någonstans på ön. Och där så var ju, stod jag där min Audi e-tron, och det kom lite, när det kom ett Tesla-ägare med CCS-adapter, då vet man att det här är gamla gamet till sin Model X. Och där var ju lite så här gudsnack, vi hjälpte varandra, jag kopplade ur min bil någon gång för att koppla in min på AC då, för det var en annan som behövde DC-ladda, och jag kunde stå där och köra mina 11 kW DC. Och sen så kom de med Chademo och någon Mitsubishi plug-in hybrid. Då fick vi säga att nej, men du kan koppla in, men du kommer inte få någon ström, för de här laddarna kan inte ladda med både CCS och Chademo samtidigt. Man fick bara stå där en halvtimme, och då bytte som vi åt, och det var gött och sådär. Men sen så då Lidl gratis laddning, så kom Skoda Enyaqen, och då visste man, det här är en ny elbilsägare. Och han fick inte igång laddningen, vilket är väldigt makalöst med tanke på att det var gratis laddning på Lidl, så du behöver inte göra så mycket för att få igång den här laddningen. Men han fick inte igång laddningen. Och jag knackade på rutan och sa, ja, vi behöver lite hjälp här, vi elbilsägare tillsammans, vi känner alla varandra och det är gött och sådär. Nej, man mumlade någonting. Man såg på honom hur hans manlighet totalt skulle decimeras om han behövde få hjälp med laddning. Så höll han på det. Grejen var att jag hade inte alltid i världen heller så, för att han stod där blockerade. Efter 15 minuter tror jag så kom frun ut från Lidl, och de körde iväg och jag kopplade in mig och sådär. Då förstod jag att nu kommer massorna här, och det kommer att ställa till det. Jag tror att det handlar också väldigt mycket om det här scenariot där du, utöver en enskild osäkerhet eller en egen individuell osäkerhet, så tror jag också det handlar mycket om att du, när du har familjen med och du kanske har propsat på den här elbilen, allting ska fungera perfekt, och du är orolig att de ska, ja men ni vet sådär. Alltså det handlar mycket om den här självbilden och att allting måste fungera bra. Men ja, det är ju så. Kör du på sportlovet och alla andra gör det.
Ja, men jag tror också, är det inte en samhällsförändring, nu ska vi inte bli långdragiga här, men alltså folk är ju så pass digitala idag i sina enheter och allting sånt, så en fysisk social kontakt med en okänd människa ute på en laddplats, eller egentligen behöver det inte vara en laddplats heller, det har börjat nästan bli främmande.
Ja.
Man är, vi har inte, i Sverige tycker jag att vi har den här liksom att nej, men vi tittar ner i backen, vi sköter oss själva, vi kan allting, och minsann ska allting fungera bra, både bilen, laddaren och telefonen och allt vad vi håller på med. Gör inte det så blir vi tjuriga, och tar någon kontakt då blir vi ännu mer arga.
Ja, vad säger du Gullin? Du är nog den som laddar mest av oss, tror jag.
Ja, alltså jag funderar på de som frågar mig om hjälp. Det är väl oftast kvinnor skulle jag säga, om jag ska generalisera, men Jag har aldrig varit med om någon otrevlig, men jag håller nog med Harris här om att det har mycket med liksom stoltheten att göra och att minsann det ska fungera. Nu kommer ju många fram till mig också av andra anledningar, liksom, ja. Eftersom den jag är, känner ju du säkert också igen, Peter. Det är många som har svårt att ladda första gången eller som står med en hyrbil eller sådana saker.
Förr i tiden, bara för 2 år sedan, jag hade ju svårt att komma iväg ifrån laddarna då, för att det var så många som både behövde hjälp och ville ha hjälp och tog hjälp. Och det var ju trevligt. Alla var glada och goda. Den här communityn, jag vet ju också hela Skånes, vi är jättemånga människor, lite som du sa här, när man träffat varandra och blir vänner på laddplatserna. Det fanns ju när Circle K hade gratis laddning. Då var det strax norr om Malmö, där då det var en av de första sajterna. Det var just, det höll på sig över ett år där. Så där träffades vi ju många och snackade. Och det som var så bra med den också, det var att det var en sån här naturlig köning till den. Det är ju inte alltid det naturliga köer. Circle K Värnamo är ju bara ett härke i det fallet. Det är ju jättesvårt att veta vad de ska stå sådär. Men det var en sån naturlig kö, så det var inga konstigheter. Så vi är ju jättemånga som blev vänner för livet där. Sådär. Och allt det där är ju borta nu, det tror jag. Jag tror också att det är också ett bra... Det är nog bra, det är nog en naturlig del av att det blir en utveckling. Sista utposten, det är ju fortfarande de här Tesla-kunderna som inte riktigt har accepterat att Tesla har öppnat upp sina laddnätverk. Och det är fortfarande gräl på hur Volkswagen-ägare parkerar sina bilar. Det är fortfarande ett hopp om att de kanske ska stänga ner dem och så, och att de borde stänga ner dem för andra på spotlovet och sådär. Svaret på den enkla frågan har ju Christopher Gullin redan sagt. Om det är fullt på din Tesla-laddare, och det är det av den anledningen att alla Tesla-bilar i hela Stockholm som är på väg upp har samma navigation i sig och samma laddare, Tesla-laddare. Men 100 meter bort så finns det oftast 2-3 stycken laddare från något annat bolag som kanske både är billigare och tar kortbetalning, så det är bara att åka dit. Eller hur var det nu?
Alltså precis, Tesla har ju problem med att de inte har så många laddnätverk inne i sin navigation, och många Tesla-förare kollar bara på Teslas navigation och ingenting annat. Det finns ingenting, för att det är det Tesla gör bra, och då blir det ju lätt så.
Då blir det de chokerna.
De kommer ju inte stänga ner några stationer för andra, för att de har tagit emot typ 200 miljoner euro från EU för att få bygga stationer.
Nej, så att... och tjäna pengar på den där laddningen, det är så här...
Ja, Tesla går ju plus och...
Är det någonting som vissa Tesla-människor, kunder, entusiaster ska sägas, bör lära sig? Det är att Tesla finns inte till just för deras skull, utan Tesla finns till för att tjäna pengar. Och framförallt så finns Tesla Supercharger till att tjäna pengar. Och med det, mina vänner, så avslutar vi här. Vi vill ju också tjäna pengar, inte så mycket för vår egen skull, utan för vi vill ge till ljudtekniker Dennis Klarin som redigerar detta. Och skulle ni då, det gör ni genom att lyssna på reklamen här nu, men skulle det vara så att ni vill slippa reklam, om vi får använda ordet, och även stödja framförallt då Christopher Gullin här, så kan ni gå in på Patreon på Elbilsmagasinet och bli medlem. Och då får ni både tillgång till mer av Christopher Gullin och reklamfri podd. Skulle det vara så att ni inte är behov av mer Christopher Gullin, finns det sådana människor i och för sig som inte vill ha mer Christopher? Det tror jag inte. Men skulle det vara någon där ute, då kan ni också gå in i beskrivningen till denna podden och trycka på länken där, så kan det bli Elbilsveckan Plus medlemskap. Och där går alla pengar oavkortat till Dennis Klarins familj i alla fall, så de slipper äta nudlar. Tack för att vi fick ha dig här i Javits här och språka lite om laddhyfs, och även höra lite hur du har det, för det är ju väldigt spännande. Du är en trevlig och intressant människa.
Tack för att jag fick vara med. Alltid trevligt.
Alltid kul att ha dig här. Till resten av er så kan ni alltid diskutera avsnittet på elbilsveckan.se, så hänger Peter, Harris, jag och massa andra människor där också. Ha det fint, så hörs vi igen nästa vecka. Hej, hej på er.
Hej.
Thank you.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.